Vi har studerat det här med bön en period. Vi går vidare idag. Ämnet idag är ständig bön. Jag har 4 bibeltexter jag vill läsa. Först är från 1 Thessalonikerbrevet kapitel 5 och vers 16 till 22. Första Thessalonikerbrevet 5, vers 16 till 22. Står det: var alltid glada. Be oavbrutet och tacka Gud under alla livets förhållanden. Detta är Guds vilja med er i Kristus Jesus. Släck inte anden. Förakta inte profetior, men pröva allt, behåll det goda och håller borta från allt slags ont. Vi går sen till Lukas evangeliet kapitel 11. Och det är ett märkligt kapitel. Man skulle kunna kalla det för i alla fall inledningen för bönens kapitel. För att där ser de att Jesus går undan och ber. Och när han är färdig så säger de: lär oss att be, Herre. Och då undervisar Jesus om detta också. Och i vers 9-13 står det så här. Det är Jesus själv som säger: jag säger er, be och ni skall få. Sök och ni skall finna. Bulta och dörren skall öppnas för er. Var och en som ber han får. Den som söker han finner. För den som bultar skall dörren öppnas. Finns det bland er någon far som skulle ge sin son en orm när han ber om en fisk, eller en skorpion när han ber om ägg? Om ni som är onda förstår att ge era barn goda gåvor, hur mycket mer ska då inte er fader i himlen ge den helige ande åt dem som ber honom? Och sen en vers från Apostlagärningarna kapitel 1. Och då vet vi att Jesus har farit upp till himlen. Han har befallt dem att de ska stanna i Jerusalem. Inte Jerusalem. Vänta på vad fadern har utlovat. Och då vänder de tillbaka till Jerusalem. Och samlas i övre salen. Förmodligen samma ställe som där Jesus och lärjungarna firade nattvarden. Det vet vi inte. Det spelar ingen större roll. Men det tror vi i alla fall. Och då står det då att i vers 14 där i första kapitlet: alla dessa höll endräktigt ut i bön tillsammans med några kvinnor, bland dem Jesu mor Maria och vidare hans bröder. Och så vet vi att de höll ut, och så föll anden på pingstdagen i kapitel 2 sen. Och i Romanbrevet 8 så står det följande. Romarbrevet 8, vers 26 till 29 kan vi läsa. Så hjälper också anden oss i vår svaghet. Ty vi vet inte vad vi bör be om, men anden själv ber för oss med suckar utan ord. Och han som utforskar hjärtan vet vad anden menar, eftersom anden ber för de heliga så som Gud vill. Vi vet att för de som älskar Gud samverkar allt det bästa, för de som är kallade efter hans beslut. Till de som han i förväg har känt som sina har han också förutbestämt till att formas efter hans sons bild, för att sonen ska vara den förstfödde bland många bröder. Och då vill jag börja med att påpeka då, precis som vi såg i Lukas 11, så ser vi då att de här bibliska personligheterna hade speciella tillfällen, gick undan och bad. Mose, Samuel, Hanna i templet, Elisa, Elia, alla hade speciella bönetillfällen, och Jesus Kristus också. Och det ser vi genom hela Bibeln, att det där med att ha speciella tillfällen då man går undan och ber, det är rätt och det är riktigt. Det är ju det vi gör när vi möts i bön i kyrkan, va? Då är vi där en viss tid och så ber vi tillsammans, va? Men det finns någonting när det gäller bönen, som pekar en annan riktning än att det bara är en speciell tid på dygnet vi ber, utan det är någonting som ständigt pågår. Jag tror att det är bland annat det som de här bibeltexterna handlar om. Jag vill titta på dem då i den här ordningen som vi läste, fast på andra hållet. När vi är i Romarbrevet 8 här nu, så står där i vers 26 att anden själv ber för oss. Så det ser ni att det här är presen, det är pågående form. Det är någonting som ständigt sker, att anden vädjar för oss, anden ber för oss. Och det är därför vi kan uppleva så märkligt att vi är ute och går, eller vi är på arbetet, eller vi promenerar, eller vi sover eller någonting sånt där. Och så gör Gud sig påminn genom att anden ber i oss. Ibland upplever vi att vi vill tala i tungor, ibland är det bara en suck som liksom kommer upp ur oss på något sätt, va? Vid något tillfälle kanske du har vaknat av att du ber i sömn. En annan upplever på ett annat sätt. Men här finns en ständigt pågående kommunikation med far i himlen, va? I tankarna, och det där gör man då med att man gör annat också. Så det är en viktig bit. Det finns en ständigt pågående kommunikation. Under tider av förberedelse för väckelse så tar det sig uttryck då att människor samlas kontinuerligt, va? Och om man tittar tillbaka då på Apostlagärningarna 14 i vers 1, då står det då som vi läste: alla dessa höll indräktigt ut i bön tillsammans med några kvinnor, bland dem Jesu mor Maria, vidare hans bröder. Så tror jag att det här påminner en hel del om det vi sysslade med under vår bönesatsning för snart 2 år sedan. Då. Fast här var de, tror jag, de hade den möjligheten som vi inte har kanske på samma sätt. Att det var ett ständigt pågående bönemöte. Det var alltid någon där. Va? Naturligtvis, de behövde gå undan och laga mat. De kanske hade andra ansvarsuppgifter. Men det fanns någon där. Det var ett ständigt pågående bönemöte dygnet runt. Och det där förde med sig då den ständiga väckelse som kom sen. För att de fortsatte att be sen, även när anden hade fallit. Man slutade inte. Va? Jag önskar ju någon gång att man fick vara med om att man fick praktiska möjligheter att vara med om och sånt. För det är ju inte lätt när man ska sköta ett arbete. Om man har barn som ska till och från skolan och vad det kan vara. Den andra biten, att anden ber i oss dygnet runt, det är ju någonting vi alla kan få vara med om, oavsett hur mycket eller lite vi arbetar. Men just där det ständigt pågående bönemötet, ja, det hade inte varit så dumt ifall man fick vara liksom en del av det någon gång. Men det la ju grunden för framgången för Guds rike. Och när Jesus undervisar om bön, om vi då går tillbaka till Lukas som vi läste, då använder han också presens när han pratar om det här. Lukas 11 igen då. Då, det syns inte så tydligt här, därför att svenskan är lite begränsad. Vi kan inte översätta sig och få med 2 stycken verbformer samtidigt. Nu står det be så ska ni få. Men egentligen be är ju en uppmaning. Egentligen uppmanar Jesus till kontinuerlig bön. Han säger, ja, och det kan ju inte vi uttrycka på svenska. Vi kan inte med ett enda ord säga till människor att de ska be kontinuerligt. Utan det blir antingen en uppmaning till bön, eller också blir det att någon ber. Men i grundtexten står det här i presens och en uppmaning. Och han använder då presens hela vägen. Var en som ber, han får. Ser ni det? Det är ju presens. Den som söker, inte den som söka eller sökte, han finner. För den som bultar ska dörren öppnas. Så att här har vi då också en tydlig påminnelse från Jesus om att sann bön, även om den, tittar man i början av kapitlet och så står det en gång när Jesus var på en plats och bad, så hände följande då. Så visst, det finns en, vad ska vi säga, en speciella tider då vi går undan och ber. Och det kanske vi gör hemma eller tillsammans med den vi är gift med, om vi är nygifta och sådär. Men vi har ändå, Jesus pekar ändå på någonting kontinuerligt, någonting som upprepas, någonting som inte tar slut. Och när vi lever på det viset, den som ber, han får. Det står till och med får då i presens. Va? Så att på något vis så lever man då både i en pågående bön och ett pågående mottagande av det Gud vill göra. En ständig växelverkan. Det enda som inte står i presens här, det är avslutningen av vers 10. För den som bultar, där i presens, skall dörren öppnas. Där har du inte presens längre, utan där står det i futurum. Alltså det har ju med framtiden att göra. Där det finns en del, när vi lever i en kontinuerlig bön, så finns det en del av det här med bönesvaren som ständigt, vi ständigt tar emot det när vi ber. Men Gud pekar också mot framtiden och säger att när vi lever i en kontinuerlig bön, då kommer det ett visst tillfälle i framtiden då den dörr vi har knackat på ska öppnas. Mm. Det finns en sån aspekt på det också. Och om vi landar igen där vi började, så är det i första Thessalonikerbrevet då. Första Thess 5. Första Thess 5. Första Thessalonikerbrevet 5. Där står, där läste vi då, att från vers 16. Var alltid glada, be oavbrutet, tacka Gud under alla livs förhållanden. Detta är Guds vilja med er i Kristus Jesus. Släck inte anden, frakta inte profetier, men pröva allt, behåll det goda, håll borta från all slags ont. Här använder Paulus, som skriver det här, presens igen. Uppmaningen till att någonting ska ske kontinuerligt i församlingen. Va? De ska alltid vara glada. Någonting ska pågå. Och sen kommer det då, be oavbrutet. Va? Ständig bön. Va? Be ständigt. På Blomhåsvägen när vi bodde där, så satt en liten lapp på en spegelbyrå som min mamma hade. Där stod det, be oavlåtligen. Det är gamla översättningen, va? Den har jag inte lärt mig själv, men jag förstår att det var så. Be ständigt, be oavlåtligen. Tacka Gud under livets alla förhållanden. Detta är också presens. En uppmaning till att ständigt göra detta. Och så mitt i det här så står då, be oavbrutet. Första Thess 5:17, det är Bibelns kortaste vers. Den har bara två ord. Be oavbrutet. Och det som är intressant där, det är att jag slog upp i ordboken vad ordet oavbrutet betyder. Och det är väl översatt här. Det betyder ordagrant utan paus och utan att sluta. Och det är ju det här vi har pratat om. Va? Anden ber för oss ständigt. Bönemötet i apostlagärningarna pågick tills anden föll och fortsatte därefter. Och när Jesus undervisar så säger han att den som ber, alltså det är någonting som visserligen, vi kanske inte är fullt medvetna om att vi ber hela tiden, men det är ändå någon slags bönekommunikation som pågår hela tiden mellan oss och Gud i himlen. Men det fanns några saker med det här ordet oavbrutet där som jag tyckte var intressant. Det används bara 4 gånger i Nya Testamentet, det grekiska ord som ligger i botten. Och för det första används det 3 gånger av fallet när Paulus talar om bön. Så att av någon anledning, både Romarbrevet och i det här första Thessalonikerbrevet, så att någon anledning så just att ordet oavbrutet då, om det är översatt så, används i samband med bön och tacksägelse är väldigt intressant. Va? För det betonar att det här är någonting som ska ske utan paus. Tacka Gud under livets alla förhållanden och be oavbrutet. Va? Dessutom så ser man att 3 av de här gångerna då ordet används så är det just första Thessalonikerbrevet. Varför är det intressant då? Jo, därför att första Thessalonikerbrevet är det allra äldsta brevet vi har i hela Nya Testamentet. Det var det första förmodligen som skrevs ner. kring år 50 efter Kristus, när Paulus var i Korint, och det hade han lämnat Thessaloniki, och så ville han skriva dit och uppmuntra dem. Och då tänker jag så här, när jag läser första Thessalonikerbrevet, tänker jag alltid så här, om det här nu var det allra första som skrevs ner, vad var då viktigt när evangeliet var knappt 20 år gammalt? Vad var det allra viktigaste? Och i just det brevet så används det här ordet oavbrutet 3 gånger. Alltså be oavbrutet, tacka. Jag ber för er, säger han. Till exempel i början av brevet, första Tess 1 och 3. Och från andra versen säger han. Det här är bland det första nya testamentet skrevs ner. Vi tackar alltid Gud för er när vi nämner er i våra böner. Ty inför vår Gud och Fader tänker vi ständigt, där kommer ordet oavbrutet och grundtexten, på er gärning i tron ett arbete. På något vis så var just det här med den oavbrutna tacksägelsen, oavbrutna förbönen för församlingen extra viktig precis när evangeliet var färskt och nytt. Därför tycker jag det är intressant att se hur de här orden används. Så det finns någonting i detta. Det ska vara oavbrutet. Om jag nu avslutar med att gå till uppenbarelseboken, så är det naturligtvis så, vilket ni redan har gissat, att förebilden för den oavbrutna bönen, den finns egentligen i himlen. Där pågår detta dag och natt. Och då går vi till uppenbarelseboken 4, vers 8. Och nu är det så att Johannes är inte den första som får se in i himlen och se de här märkliga varelserna kring tronen. Vi vet att Jesaja fick göra det. Ni kommer ihåg Jesaja 6. När han ser seraferna kring tronen och allt det här. Och sen Hesekiel då, i början av sin bok, Gamla testamentet. Men Johannes lägger till en detalj som varken Jesaja eller Hesekiel har nämnt. Och då kommer vi mitt in i det här. Det står det i upp 4:8 så här. Vart och ett av de 4 väsendena hade 6 vingar och de hade fullt med ögon runt om och på insidan av vingarna. Detta är de här seraferna, alltså de här änglavarelserna, va? Som Jesaja också såg. Och det står det. Dag och natt säger de utan uppehåll. Helig, helig, helig är Herren Gud, den allsmäktige, han som var och som är och som kommer. Och när dessa väsen prisar, ärar och tackar honom, och det gör de ju då oavbrutet, va? Som sitter på tronen och som lever i evighetens evighet, då faller de 24 äldste ner inför honom som sitter på tronen, tillbe honom som lever i evighetens evighet. Så fortsätter det då. Alltså att, vad har vi i himlen? Vi har en ständigt pågående bön och lovprisning och tacksägelse. Så att, det där är ju vår stora förebild, va? Utan att vila dag och natt, så tillber hela himlen Gud. Va? Nu är vi människor. Har kött och blod. Vi är begränsade. Vi behöver sova. Vi behöver äta. Vi har plikter. Herren har också sagt. Den som inte vill arbeta ska inte heller äta. Va? Så att det finns mycket vi behöver göra. Men det finns någonting som vi ska lära oss när det gäller bönen. Att den består bland annat av att vi har kanske speciella tillfällen på morgonen, kvällen eller vad som är naturligt för oss då vi går undan. Men det finns någonting i bönen som är ständigt pågående på något vis. Jag gjorde en erfarenhet en gång som var väldigt märklig. Och det här var när vi fortfarande bodde i Timrå och funderade på vad vi skulle ta vägen efteråt. Och det var en bönekamp som sträckte sig över både dagar och nätter. Att det var liksom det enda man tänkte på. Herre, var ska vi ta vägen? Du har visat oss att vi ska bryta upp, men vart ska vi någonstans? Och en natt, jag tror det var september, jag har skrivit upp det här natten. Då vaknade jag av att jag ligger och ber i sängen. Det har aldrig hänt mig förut. Det var jätteförvånande. Och mitt under den där bönen som jag erfarade så kände jag att Gud talade till mig. Så jag var kanske vaken i 15-20 sekunder. Sen somnade jag igen. Det är enda gången det har hänt mig. Men det säger mig att till och med när vi sover. Så talar anden med Gud, va? Och ett annat sånt där dråpligt exempel, det var när Leve Petrus en gång besökte en familj på landet någonstans. Och på morgonen så pratade han med far i huset och frågade henne om han sovit. Ja, jag har inte fått en blund i ögonen. Ja, vadå då? Ja, mina pojkar, de blev döpta i helig ande igår kväll. De låg och talade tunga hela natten, i sömnen. Så han hade fått ligga och lyssna på det bara. Och de hade sovit gott som helst, pojkarna. De hade inte märkt det. De har gjort det i sömnen. Nu är det här kanske ganska märkliga exempel. Men jag tror det finns liksom... Det finns någonting med bönen som är ständigt pågående. Va? Det pågår dag och natt. Sen kan det ta sig olika uttryck. Va? Men vad är det stora föredömet? Jo, det är ju det här. Va? Dag och natt säger de utan uppehåll. Helig, helig, helig är Herren. Se vad ordet. Det var om ständig bön. Och vi samlade här för att be. Så det ska vi göra också.